Vi ska slå upp Gamla testamentets två sista verser. Profeten Malakis bok, det fjärde kapitlet, verserna 5 och 6. Malaki 4, verserna 5 och 6. Se, jag ska sända till er profeten Elia för en Herrens stora och fruktansvärda dag kommer. Och han ska vända fädernas hjärtan till barnen och barnens hjärtan till deras fäder, för att jag inte när jag kommer ska slå landet med tillspillogivning. Det är så intressant med hebreiskan att det ord som betyder land kan också betyda hela jorden. Ordet eretz betyder nämligen det fasta. Och ibland används det om Israels land, det utlovade landet, och ibland används det om hela jorden. Antagligen ska det här egentligen användas om hela jorden. Här talas det om Jesu återkomst innan Jesus ens har blivit född. Herrens stora och fruktansvärda dag. Och så säger han innan han kommer tillbaka. Det var ju så redan innan han kom första gången. Men vi kan också ta det som ett löfte med en uppfyllelse till. Innan Herren kommer tillbaka kommer han att sända en profet med en sorts likadan uppgift som profeten Elia. Och den uppgiften finns då preciserad i Gamla testamentets två sista verser. Han ska vända fädernas hjärtan till barnen och barnens hjärtan till fäderna. Här talas om generationsklyftor. Och det talas om generationsklyftor som något fullständigt onormalt. Någonting som är totalt vid sidan om Guds skapelseordning. Att den ena generationen inte skulle hänga ihop med den andra. Och det beskrivs som någonting så destruktivt och så ont. Att Herren säger, om jag inte skickar denne Elia, profet, innan jag kommer tillbaka. Om inte detta med generationsklyftorna åtgärdas, så måste jag slå landet, jorden, med till spillogivning. Vi kan förstå av den här texten, och vi ska strax se fler exempel på att Bibeln talar om att ju närmare vi kommer Jesu återkomst, desto mer kommer vi att få se av den här sortens problem. Generationsklyftorna kommer att öka. Generationsmotsättningarna kommer att växa. Människor som har läst på brukar le lite världsvist och säga, jag redan Sokrates klagade på att ungdomen nu för tiden, det vill säga på hans tid när det nu var 400-talet före Kristus, att redan då var ungdomen så förvildad så att mänskligheten hade säkert ingen framtid. Så där har gamla människor klagat i alla tider. Ja, synden har alltid funnits. Det är riktigt. Men Jesus säger om den sista tiden att när laglösheten ökar ska kärleken hos de flesta kallna. Här används ett väldigt starkt ord. Och det är ordet till spillogivning. Och det betyder ju alltså att ingenting blir kvar. Att allting i så fall måste utplånas. För att jag inte ska slå landet, jorden, med till spillogivning när jag kommer, säger Herren, så måste först en profet utgå som vänder fädernas hjärtan till barnen och barnens hjärtan till deras fäder. Det finns ju exempel i Bibeln på tillspillogivning. Och för att vi ska förstå det här med generationsmotsättningarnas betydelse, så kanske vi ska titta på något eller ett par exempel där de här generationsmotsättningarna tecknas och där Gud också slår med tillspillogivning. Första Moseboks 19 kapitel. Vi ska läsa de 14 första verserna där. Och de två änglarna kom om aftonen till Sodom, och Lot satt då i Sodoms port. När Lot fick se dem steg han upp och gick mot dem och föll ned till jorden på sitt ansikte och sa: "Herrar, ta härberge i er tjänares hus och stanna där över natten och tvätta era fötter. Sedan kan ni tidigt i morgon fortsätta er färd." De svarade: "Nej, vi vill stanna på gatan över natten." Men han bad dem så enträget att de tog härberge hos honom och kom in i hans hus. Och han tillredde en måltid åt dem och bakade osyrat bröd, och de åt. Men innan de hade lagt sig omringades huset av männen i staden, Sodoms män, både unga och gamla, allt folket så många de var. Dessa kallade på Lot och sa till honom: "Var är de män som har kommit till dig i natt? För dem ut till oss så att vi får känna dem." Då gick Lot ut till dem i porten och stängde dörren efter sig och sa: "Mina bröder, gör inte så illa. Se, jag har två döttrar som ännu inte vet av någon man. Den vill jag föra ut till er så att ni kan göra med dem vad ni finner för gott. Gör bara inte något mot dessa män eftersom de nu har gått in under skuggan av mitt tak." Men de svarade: "Bort med dig." Och de sa ytterligare: "Denne en ensam man har kommit hit och bor här som främling, och han vill ändå ständigt upphöja sig till domare. Men nu ska vi göra dig mer ont än dem." Och de trängde med våld in på mannen Lot och stormade fram för att spränga dörren. Då räckte männen ut sina händer och tog Lot in till sig i huset och stängde dörren. Och de män som stod utanför husets port slog de med blindhet, både små och stora, så att de förgäves sökte finna porten. Och männen sa till Lot: "Har du någon mer här, någon måg eller några söner eller döttrar eller någon annan som tillhör dig i staden, så för dem bort från detta ställe. Ty vi ska fördärva detta ställe. Ropet från dem har blivit så stort inför Herren, och att Herren har sänt ut oss till att fördärva dem." Då gick Lot ut och talade till sina mågar som skulle få hans döttrar och sa: "Stå upp och gå bort från detta ställe, ty Herren ska fördärva staden." Men hans mågar menade att han skämtade. Ja, mågarna lyssnade inte. Lot hade ingen auktoritet i deras ögon. Och ingen hade någon auktoritet i någons ögon. Här kommer två främlingar och gäster. Och hela mobben i stan kommer och kräver att få begå homosexuell våldtäkt med dessa främlingar. Här finns ingen respekt för någon eller något. Det här är bilden av den totala respektlösheten. Här talas om homosexualitet, ja. Men kanske är det egentligen inte därför enbart som Sodom utplånas, utan därför att respektlösheten är så allomfattande att mänsklig gemenskap är inte längre möjlig. Och i den respektlösheten kanske det är så att homosexualiteten frodas som ett andrahandsfenomen. Om vi uttrycker det så här, att i ett folk där respektlösheten breder ut sig, där får vi kanske bland annat de sexuella avvikelserna på köpet. Och Sodoms synd kanske inte så mycket är en sexuell synd, utan en fråga om att kärleken, den äkta kärleken, till sist genom all respektlöshet hade blivit omöjlig. Vi kan titta hos profeten Hesekiel i det 16:e kapitlet. Och läsa verserna 49 och 50. Se, detta var din syster Sodoms missgärning. Fast den höghet, överflöd och tryggad ro hade blivit henne och hennes döttrar given, understödde hon likväl inte den arme och fattige. Tvärtom blev de högfärdiga och bedrev vad skamligt var inför mig. Därför försköt jag dem när jag såg detta. Här talas i första hand om att man understödde inte den arme och fattige. Här talas mer om den generella respektlösheten. Den totala självsvåldigheten. Det fullbordade egotrippandet, om vi ska använda en modern term. Detta var den miljö där också den sexuella förvildningen bredde ut sig. Vi ska gå till profeten Mika, det 7:e kapitlet. Och läsa de 7 första verserna där. Profeten Mika, kapitel 7 från början. Ve mig, det är för mig som när frukten är insamlad om sommaren, eller som när efterskörden efter vinbärgningen är slut och ingen druvklase mer finns att äta, inget förstlingsfikon av dem jag hade haft lust till. De fromma är försvunna ur landet och ingen redlig man finns bland människorna. Alla ligger i på lur efter blod, var och en vill fånga den andra i sitt nät. Till att främja det onda är deras händer redo. Försten begär gåvor och domaren står efter vinning. Den mäktige kräver öppet vad han har lust till. Så bedriver de vrånghet. Den bästa ibland dem är som ett törnsnår. Den redligaste värre än en taggig häck. Men när dina siares dag är inne, ja, när hemsökelse når dig, då ska bestörtning komma ibland dem. Man får inte tro på någon vän, inte lita på någon förtrogen. För henne som vilar i din famn måste du vakta din muns dörrar. Ty sonen föraktar sin fader. Dottern sätter sig upp mot sin moder. Sonhustrun mot sin svärmoder. Och var och en har sitt eget husfolk till fiender. Men jag vill skåda efter Herren. Jag vill hoppas på min frälsnings Gud. Min Gud skall höra mig. De fromma är försvunna ur landet. Det betyder egentligen inte de skötsamma. Ty det hebreiska ordet chassidim, som översätts med de fromma, betyder egentligen de benådade. De som har fått nåd. De benådade är borta ur landet. Och nu finns det ingen nåd kvar. Här finns ingen som har fått nåd. Och därför finns det heller ingen som ger nåd. Och så beskrivs en situation som bra mycket liknar 80-talets och 90-talets Sverige. Den redligaste är värre än en taggig häck. Det är bra uttryck. I fallskärmsavtalens tid. Och profeten ställer nu fram en orsak. Här finns ett ty. Ty sonen föraktar sin fader. Ty sonen föraktar sin fader. Där började alltid. Hedra din fader och din moder på det att det må gå dig väl. Ty när barnen får lära sig att förakta sina föräldrar, så förlorar de förmågan att ta emot det som Gud annars skulle ha gett dem genom deras föräldrar. Och då är förvildningen där. Och det märkliga är då att man kan komma, tycks det, till en punkt. Kanske inte i första hand som individ, men som folk, som släkte, som kultur. En punkt där det inte längre finns en återvändo. Jag kan inte tolka berättelsen om Sodom på annat sätt. Ty Herren är ju inte förstöraren. Han är inte fördärvaren. Han är skaparen och förbarmaren. Och när han ger till spillo, så kan det bara, efter vad jag förstår, finnas en orsak till det. Här har någonting gått så långt att det finns ingen återvändo. Vi ska slå upp hos profeten Amos i det fjärde kapitlet. Han var ju ungefär samtida med Mika. I det fjärde kapitlet möter vi i våra biblar en liten mellanrubrik som man har satt in. Det står Israels förhärdelse. Vi börjar läsa i fjärde versen och så läser vi kapitlet ut. Kom till Betel och bedriv er synd. Till Gilgal och bedriv en värre synd. Det här var offerplatser. Där man offrade både till Gud och till avgudar och hade alla sorters orgier för sig. Frambär där på morgonen era slaktoffer på tredje dagen, ert tionde. Förbränn syrat bröd till lovoffer. Utlys och kungör frivilliga offer. Ty sådant älskar ni ju, ni Israels barn, säger Herren, Herre. Jag lät er gå med tomma munnar i alla era städer. Jag lät er sakna bröd på alla era orter. Och likväl har ni inte omvänt er till mig, säger Herren. Jag undanhöll regnet för er när ännu 3 månader återstod till skördetiden. Jag lät det regna över en stad men inte över en annan. En åker fick regn, men en annan förtorkades genom att regn inte kom på den. Ja, 2-3 städer måste stappla bort till en och samma stad för att få vatten att dricka, utan att de ändå kunde släcka sin törst. Och likväl har ni inte omvänt er till mig, säger Herren. Jag slog er säd med sot och rost. Era många trädgårdar och vingårdar, era fikonträd och olivträd åt gräsgnagarna upp. Och likväl har ni inte omvänt er till mig, säger Herren. Jag sände pest bland er, liksom i Egypten. Jag dräpte era unga män med svärd och lät era hästar bli tagna som byte. Och stanken av era fallna skar och lät jag stiga upp och komma er i näsan. Och likväl har ni inte omvänt er till mig, säger Herren. Jag lät en omstörtning drabba er liksom när Gud omstörtade Sodom och Gomorra, och ni var som en brand ryckt ur elden. Och likväl har ni inte omvänt er till mig, säger Herren. Därför ska jag göra så med dig, Israel. Och eftersom jag nu ska göra så med dig, därför bered dig, Israel, att möta din Gud. Ty se, han som har danat bergen och skapat vinden, han som kan avslöja för människan hennes hemligaste tankar, han som kan göra morgonrådnaden till mörker och som går fram över jordens höjder, Herren härskarornas Gud, är hans namn. Gud låter olika kriser komma för att människorna i deras självsäkerhet och respektlöshet ska ropa på hjälp. Men folket har kommit till den punkten där ingenting längre går, där inget längre fungerar, där ingen kris längre kan leda folket tillbaka till Gud. Och till sist säger Herren: bered er på att möta er Gud. Ibland har jag undrat mycket över hur pass nära den här punkten utan återvändo som vi befinner oss i Sverige och i Europa. Jag gav er 10% arbetslöshet och likväl omvände ni er inte. Finland gav jag 20% arbetslöshet och likväl omvände ni er inte. Du vet, vi har ju så länge ropat till Gud om att arbetet är en förbannelse, att Gud som är god har löst oss från förbannelsen. Det är det vi upplever idag. Det betyder inte att den som är arbetslös är en större syndare än alla andra. Menar ni att de som dog när tornet i Siloam föll, menar ni att de var större syndare än alla andra? Nej, säger jag. Men om ni inte alla omvänder er, så kommer ni alla att förgås. Detta är den miljö vi lever i. Det är den miljön vi ska fostra våra barn. Vad för nu det med sig för konsekvenser? Vad för det med sig för speciella utgångspunkter? Vi ska ta en vers i Ordspråksboken, det sextonde kapitlets 31 vers. Ordspråksboken 16:31. Där står det så här: en ärekrona är grå hår, den vinns på rättfärdighetens väg. Här finns respekten för människor med livserfarenhet. Och det är något väldigt grundläggande i Bibeln. Detta att respektera sina fäder och förfäder. De som har levat längre än man själv, sett mer än man själv, gjort alla de misstag som man själv ännu inte hunnit beta av, och som alltså vet mer om livet än man själv. Paulus skriver till Timoteus: låt ingen förakta dig för din ungdoms skull. Och det är ju ett helt otidsenligt bibelcitat. Det brukar vi inte så ofta predika över, för det behövs inte. Istället måste vi i vår tid vända på det och skriva och säga: låt ingen förakta dig för din ålders skull. Ty den risken finns. Sonen föraktar sin fader, Och dottern sätter sig upp mot sin moder. Och en var får sitt husfolk till fiender. Allas krig mot alla. I hemmets lugna vrå. Ordet förakt tror jag här är ett nyckelbegrepp. Det finns väldigt starka krafter som vill lära barnen att förakta sina föräldrar. Och som kanske också vill lära föräldrarna att förakta sig själva i egenskap av föräldrar. Det var vi ju inne på igår kväll. I vår kultur dyrkas inte livserfarenhet som någon särskilt hög poäng. Vishet hör man inte ofta efterfrågas. Utan hos oss, vi uppskattar handlingskraft och initiativrikedom. Det är det vi vill ha. Vi vill ha 300 hästar i motorn. Det spelar inte så stor roll om ratten och bromsarna fungerar. Bara motorn går. Om ekipaget går att styra är inte så petigt. Bara det rullar. Och då är det ju så här att handlingskraft kännetecknar kanske på ett vis mer de unga än de gamla. Du, när man har hunnit till den ålder då man har den här ärekransen av gråa hår, då har man ju förhoppningsvis lärt sig av alla sina dumheter. Och då rusar man inte iväg och gör saker på direkten, utan man tänker sig för lite grann först. Och de som värderar handlingskraft över allting tycker då att man är insnöad, hopplös, dum, oföretagsam och död. Här händer ju inget. Jo, det gör det. Men vi tänker oss för innan vi rusar iväg. Det finns, som jag sa, starka krafter som vill lära den handlingskraftiga ungdomen att inte låta sig bromsas av de äldres återhållsamhet och försiktighet. Det gäller ju att vinna marknadsandelar bland ungdomen. Ty har man fått marknadsandelar bland de unga, så har man en kundkrets som står sig ett tag. De gamla är ju på utgående, så att säga. Och de blir ju snart pensionärer. Och deras ekonomiska resurser är ju inte mycket att satsa på. Men de unga, de som ännu bor hemma hos farsan och morsan och kan strö pengar på alla möjliga dumheter. Där är det ju fint att vinna marknadsandelar. Och det gäller ju bara att liksom ordna till det hela så att de inte lyssnar allt för mycket på far och mor, utan att de kan handla självständigt, som det heter. När vi på det här sättet släpper föraktets kraftfält lösa och alltså djupast sett lär det unga släktet, kanske mest av allt tonåringarna, att vinna självständighet gentemot föräldragenerationen med föraktet som hjälp. Att förakta sig loss ur faders famnen och moders famnen. Då har vi gjort något väldigt farligt. Det är inget dödar som förakt. Ingenting. Du kan inte vinna självständighet genom att förakta andra utan att till sist hamna i det läget att du också föraktar dig själv. Och jag tror att vi här har en källa till det myckna självförakt som vi förgäves försöker att behandla bort, reformera bort, åtgärda på alla möjliga vis, som skapar så mycket sjuklighet, som skapar så mycket konflikter, som skapar så mycket elände. Det finns så starka krafter i vår kultur som försöker förakta loss barnen från deras föräldrar. Innan jag kommer tillbaka, säger Herren, måste jag sända en profet som vänder fädernas hjärtan till barnen och barnens hjärtan till deras fäder. Det finns förvisso också starka krafter som vill lära vuxengenerationen att förakta barnen. Att älska segelbåten mer än familjen. Att älska flaskan mer än familjen. Att älska älskarinnan mer än barnen. Vi möter de här tendenserna inte bara så att säga i den kommersialiserade ungdomskulturen. Där är den ju så lätt att se, så den ser vem som helst. Jag satt för en del år sedan och pratade med en släkting till min hustru. Han har jobbat i olika statliga verk och haft rätt mycket insyn i politisk planering i Sverige. Och vi kom att prata om den revolution som gått över Sveriges land de sista 40 åren, då hemmafruarna avskaffades. Hur gick det till? Det är ju en omfattande förändring av våra livsbetingelser. När jag var barn levde i allmänhet familjer på en persons lön. Och det är ju idag nästan omöjligt. Det finns de som vill, men det går inte. Och vi kommer att prata om hur den förändringen uppstod. Och han berättade så här att jo, i slutet på 60-talet var det högkonjunktur. Industrin expanderade för fullt. Och precis som det var under högkonjunkturen under 80-talet, så var det brist på arbetskraft. Och det betydde att det blev tuffa löneförhandlingar. Och industrin hade svårt att expandera och vinna marknadsandelar och exportfördelar och vad det heter allt. De stora industrierna låg på väldeliga och krävde att få importera arbetskraft, som det hette. Och det gjorde man med besked. Vi fick så mycket finnar i Göteborg så att det fanns stadsdelar där man nästan mer talade finska än svenska. Och eftersom jag själv jobbade de åren som röntgenläkare i Göteborg och röntgade magen på de här stackars finnarna som kom till Sverige och fick magsår efter ett tag därför att de inte kunde språket och inte kunde anpassa sig. Jag utökade mitt finska ordförråd som dittills bara varit kulle och maito. Med orden hängit är mätte och hängit är kaj. För det betyder håll andan och andas igen. Det måste man kunna säga när man röntgar magen på folk, annars får man inte skarpa bilder. Jag lärde mig motsvarande ord på jugoslaviska också, men det kan ju kvitta. I denna situation där industrin pressade på för att få arbetskraft så satte sig kloka män bakom stängda dörrar och funderade. Var ska vi få den arbetskraften ifrån? Svar: hemmafruarna. De måste ut på arbetsmarknaden, bestämde några karlar i vanlig ordning. På samma gång fick vi hela den nydaning av vårt tänkesätt och synsätt som kom med 68-rörelsen och marxismens comeback i Sverige. En av de filosofer som låg bakom 68-rörelsen var en väldigt udda figur som mycket få har läst, annat än 68-rörelsens ledare. Han var tysk, var från början kommunist och medlem i Tysklands kommunistiska parti under mellankrigsåren. Han hette Wilhelm Reich, lyckligtvis nog inte Reichmann. Och han var inte bara kommunist eller marxist, utan han var också en lärjunge till Freud. Och han var en av de filosofer som kombinerade Freuds och Marx läror. Freud lärde att människans själsliga energi var sexualitet från början till slut. Inget annat. Målar du tavlor så är det sublimerad sexualitet, lärde Freud. Kör du bil så är det också sexuellt. Åtminstone om du tycker att det är roligt att köra bil. Han sa det naturligtvis på ett lite mer sofistikerat sätt. Men Wilhelm Reich tog honom alldeles bokstavligt, till hans egen förskräckelse. Freud tog avstånd från Wilhelm Reich. Och så sa han det att sexualiteten, libidon, är egentligen, sa han mot slutet av sitt liv, en kosmisk kraft. Den kommer som någon sorts kosmiskt flöde från himlen och går in i kroppen på människorna. Och där söker den åstadkomma orgasm. Wilhelm Reich lärde ut att om denna orgonkraft, som han kallade den, inte får utlösa orgasm, om den inte når fram till könsorganen, så blir människan sjuk. Han slutade sitt liv i ett amerikanskt fängelse, denne udda filosof, åtalad för kvacksalveri, för han började sälja orgonkraft i små svarta lådor och ta betalt. Han sålde dem till cancerpatienter. Ja, det är faktiskt sant. Och detta är alltså en av den moderna kulturens formare, tänk på det. Wilhelm Reich menade också att familjen som institution måste raseras, ty den hämmade människans tillfällen och förmåga till att uppleva så mycket orgasm som möjligt. Och det känner vi igen. Sena 60-talet, hela 70-talet, starka krafter i rörelse för att rasera familjen som institution. Och det är inte över än. Det kan vara intressant att veta var det kommer ifrån. Nu flyter plötsligt flera strömfåror samman till en bred flod. Här behövdes arbetskraft. Samtidigt så kommer då Wilhelm Reichs sexualmarxism på modet. Och så får vi höra det att kvinnan, hon är ju inte hemma för barnens skull, utan för mannens skull. Och så fick vi många skildringar av hur kvinnan förnedrades genom att tvätta mannens skjortor. Och självklart skulle hon i likhet med mannen förverkliga sig själv och kunna bli chef för Atlas Copco. Och vill hon det så tycker jag också att hon ska få göra det. Barnen skulle fostras av experter, sa man. Därmed hade man släppt lös föraktet mot föräldrarna. De blev inkompetensförklarade. Kvinnan spelades ut mot mannen och mannen mot kvinnan. Och sen kom det massmediala angreppet, där hemmafruarna beskrivs som parasiter. Det var ett ord som ofta förekom. Min hustru, som om de åren var hemma med våra späda barn, hon sa, jag kan inte ta i en veckotidning. Det står överallt att jag är en parasit. Och ändå har jag ett arbete som är så tungt att ingen vill dela det med mig. Ena stunden säger man att det här är ett omänskligt tungt arbete. Andra stunden säger man att jag gör ingenting. Det hela slutade med en rad politiska beslut som gjorde det omöjligt för kvinnan att vara hemma. Och sedan subventionerade man rikligen dem som övergav sina barn. Och försöker man ändra på detta idag så kallas det omedelbart för en kvinnofälla. Nu brukar vi ju inte stå i talarstolarna på Ashram och prata om politik. Och det gör jag egentligen inte heller, för alla partier var överens om det här. Så det här är inte partipolitik. Det är bara ett försök att illustrera hur ett kraftflöde kan komma igång i en kultur och helt och hållet ändra ett synsätt på mindre än en generation. Och i detta synsätt, i denna förändring, i detta kraftflöde finns så mycket av förakt. Mannens förakt för kvinnan och kvinnans förakt för mannen och föraktet för föräldraauktoritet och föraktet för hemmafruar. Det är alltså i den här miljön som vi ska fostra våra barn. Miljön innehåller ju mycket annat. Visst gör den det. Tack och lov. Det finns mycket gott. Men på något sätt ställs vi ju som kristna föräldrar inför frågan. Jag skulle egentligen vilja dra mig ur denna världen och fostra mina barn på någon annan planet eller i något annat sammanhang. Hur mycket ska vi avskärma oss ifrån den sekulariserade kulturen och hur mycket ska vi gå in i den? Vi kan ju tänka oss ett litet kristet drömrike, något litet sektartat isolat där barnen går i kristen förskola och kristen grundskola och kristet högstadium och kristet universitet och arbetar på kristna arbetsplatser och hur tar aldrig kommer utanför staketet. Är det idealet? Ja, det vet vi inte. Här står vi inför en väldigt, väldigt svår fråga. Hur udda kan man vara utan att ens barn blir mobbad i skolan? Om du nu ska gå i en vanlig skola. Jag har träffat många som vuxit upp med en kristen bekännelse i en sekulariserad miljö och blivit mobbade som Jesus av klasskamraterna. Kan vi utsätta våra barn för det eller kan vi det inte? Det är stora och svåra frågor att ta ställning till. Man måste alltid som förälder vara uppmärksam på det här. Därför att föraktets kraftfält är löst. Och den växande mobbningen på våra skolgårdar har ju med detta att göra. Att det blir någon som gemensamt utses till objekt för allas förakt. Och på ett sätt tror jag att man måste inse att det här är förhållanden som naturligtvis vida överstiger ens mänskliga förmåga. Och då börjar vi be för våra barn. Då om inte förr. Då blir det en angelägenhet för oss. Kanske det grundläggande i vår omsorg som föräldrar. Att öva förbön. Förbön om beskydd. Jag skulle vilja få formulera en bön som jag tror är bra i sammanhanget. Gode Gud, låt mina barn vara barn medans de är barn. Barnen är inte vuxna i miniatyrformat. De är barn. Och det är en viktig del av det gudomliga beskyddet att barnen får chansen att vara barn medan de är barn. Det finns något som vi kallar för brådmognad. Och det är ju ett intressant fenomen. Ibland säger vi om femåringen att han är lillgammal, men ibland säger vi brådmogen. Det är lite grann en smakfråga. Vad handlar det om? Jo, det handlar om att barnet är egentligen inte längre barn, utan har med någon del av sig själv tvingats in i vuxenvärlden. I fattigdomens Sverige kunde man se det här i fattiga familjer, torpare, statare och så vidare, kanske med en barnaskara på 10, 12, 15 barn. Att den äldsta i denna barnaskara, inte minst om det råkade vara en flicka, fick som regel bli någon sorts halvmamma för resten. Och fick börja lära sig laga mat vid 4-5 års ålder och bära in ved och vatten. Och att leka var det inte tal om. Utan det var att dela mammas slit och släp dygnet runt. Och sådana flickor lärde sig snart att med en ängslig blick titta på mammas mage för att se om den ånyo höll på att expandera. Brådmognad. Med många känslomässiga störningar när man blir vuxen. Det finns ett intressant medicinskt fenomen som jag tycker illustrerar väldigt bra vad brådmognad är. Det händer någon gång ibland att barn i 7-8 års ålder kommer i puberteten. Det ska man ju normalt inte göra förrän sådär 13. Men det händer ibland att det inträffar vid 7-8 års ålder. Och bakom det där ligger ett fel i hypofysen, kan vi säga ungefär. Hypofysen sätter igång och insöndrar hormoner som den inte ska insöndra förrän vid 13 års ålder. Och då får den lille sjuårige gossen plötsligt basröst och skägg och flickorna börjar få menstruationer. Och så börjar de växa. De ranglar iväg, precis som man gör under puberteten. De blir huvudet högre än sina klasskamrater och man tänker, åh, det här måste ju bli verkliga praktexemplar när de blir färdiga. Nix. Denna för tidiga pubertet tar slut vid 10 års ålder och sen växer klasskamraterna om dem. När alla i skaran är 20 år gamla så är den som från början var längst av alla, minst av alla. Om icke denna förtidiga pubertet bromsas och fördröjs till sitt rätta ögonblick så blir personen en dvärg. Och det gäller på det fysiska planet. Jag vill mena att detta gäller lika mycket på det själsliga planet. Du kan med brådmognad få ett barn att lösa differentialkalkyler vid 4 års ålder. Du kan få dem och du kan trimma ungar till att spela pianosonater vid 5 års ålder. Jag har ofta undrat om Mozart egentligen var så lycklig med hans ambitiöse fader Leopold som turnerade runt med honom vid 4 års ålder och fick honom att skriva pianokonsert istället för att sitta i sandlådan. Visst. Fint var underbarn. Men när man blir vuxen kan livet bli ganska komplicerat. Gode Gud, låt mina barn vara barn så länge de är barn. Det är en bra bön. Den tjänar också som en påminnelse till dig själv som förälder. Att du i varje stadium av dina barns liv tänker efter. Vad vill det säga att det här barnet är ett barn? Hur ska jag låta mitt barn vara barn? Det andra jag skulle vilja dra en lans för, nu piper digitalklockorna här. Det är att man kan be om konstruktiv fantasi. Gode Gud, ge mig idéer. Ge oss idéer om hur hemmiljön ska formas. När våra nu vuxna barn var sådär en 7-8 år så fick vi en impuls av människor med lite förstånd och insikt. De sa så här, stäng av tv-burken. Ungarna mår inte bra av hullibumba, hullibumbumba, utan de behöver få lite mera näring till sin själ. Hur gör man då? Jo, samla familjen, ha det mysigt, dra ur telefonerna, bestämmer för att nu har vi hemmakväll. Och så idkar vi högläsning Och det är något som jag varmt rekommenderar. Vi idkade högläsning hemma från det barnen var alltså en 7-8 år. Tills dess de var långt upp i puberteten, 15-16 någonting. Semestrarna var idel högläsning. Vi hann och beta av massor med böcker. Och det finurliga med detta, det är att det tror jag är så nära man kan komma ordspråksboken 4 som vi läste igår. Vi ska kika där igen. Hör ni barn en faders tuktan och ta den i akt så att ni lär förstånd. Ty god lärdom ger jag er, min undervisning må ni inte låta fara. Ty själv har jag varit barn och haft en fader, varit späd och för min moder ende sonen. Då undervisade han mig och sa till mig, låt ditt hjärta hålla fast vid mina ord, bevara mina bud så får du leva. Det kan ju hända att här beskrivs ett tillfälle då en familjefader verkligen satt och undervisade sina barn med hjälp av ordspråk. Det kommer inte att funka i 1990-talets Sverige. Du kan inte sitta och rabbla ordspråk över köksbordet, det kommer aldrig att gå. Men jag kan försäkra av egen erfarenhet att det var ett väldigt enkelt och trevligt sätt. Just i och med att när man på det här sättet idkar högläsning och gör det regelbundet så kan man ju välja vilka böcker man läser ur. Jag antar att de flesta av er har läst Narnia-böckerna av C.S. Lewis. Och det är inte böcker man ska liksom sätta i händerna på ungar som slukar böcker ungefär som de äter hamburgare. Utan det är ju lektyr som ska finsmakas lite grann. Och som man kan må väl av att läsa så att säga i gemenskapen. För det är liksom inte bara då ungarna som läser själva medan pappa är på årsmöte. Utan det är istället så att nu sitter hela familjen och upptäcker livet här tillsammans. Och vi läste Narnia-böckerna, vi läste Pelle Svanslös. Den är ju tidlös. Du vet väl att Måns är en karikatyr av Hitler och Bill och Bull av hans eftersägare. Och sånt där finns ju alltid. Vi hann beta av det mesta av Astrid Lindgren. Man kan läsa Robinson Crusoe. Så småningom så kom vi in på Sagan om ringen. Den höll vi på med i ett år. Det var ett kolossalt projekt. Jag tror det betydde mycket för oss alla. Både min hustru och jag hade läst boken förut, men den fick helt nya poänger när vi läste den med barnen. Och då var de kanske 11-12 år gamla när vi läste Sagan om ringen. Så småningom när de kom upp i puberteten så bestämde vi oss för att nu ska vi ha lite mer roligt. Så att vi övergick mer till Piggy Woodhouse, en humorist som jag älskar. Så vi hann läsa ganska många böcker om betjänten Jeeves. Jag vet inte om ni gillar Jeeves, men det är lite en smaksak. Men alltså vi hade en sån familjekänsla när vi gjorde det här. En sån samhörighet. Och jag måste säga att för mig som familjefar var det ett litet intresse att gå och grunna på vad ska vi läsa härnäst? Vad vill jag ge mina barn? Man kan be om konstruktiv fantasi. I en tid då det finns många krafter som liksom vill söka sig in genom brevlådan nästan, in i familjen och splittra. Få pappa att ständigt vara frånvarande på sina saker och mamma har sina grejer och ungarna är fulltecknade i almanackan som en generaldirektör. Och alla flyger som fladdermöss fram och tillbaka. Att få ha någonting som samlar familjen, som upplevs som en vila. Det kan finnas mycket annat som kanske passar bättre i din familj. Ett gemensamt friluftsliv, ett gemensamt intresse. Tänk igenom på vad sätt du kan motverka föraktets splittrande effekter. Det betyder mycket för barnen. Det betyder mycket för barnen. Det avgörande är inte hur många minuter vi tillbringar tillsammans, utan att vi har fått en sorts Guds vishet och nåd att fylla de minuterna med någonting som är värdefullt både för barn och vuxna. Nu ska vi be. Herre, vi vill gärna ge vishet åt våra barn. Och därför vänder vi oss till dig, du som är visheten, och ber först att vi ska få en vishet om hur det ska gå till när vi ska ge vishet. Och så behöver vi ju, Herre, också förstå vad det är för någonting vi vill åstadkomma i familjens liv och i barnens liv. Hur ska vi undvika, Herre, att generationerna blir fiender till varann? Eller bara losskopplade från varann med all den rotlöshet och all den ensamhet som kommer efter? Hur ska vi kunna behålla vänskapen, samhörigheten, familjekänslan? Här vi ber för våra barn om mycket beskydd. Och mycket beskydd för oss vuxna också, det behövs. Och vi ber framför allt att våra barn ska kunna vara barn så länge de är barn. För att de ska kunna mogna till verkliga vuxna. Full mognad, inte Kristi fullhet. Herre, vi ber för den tid i barnens liv då de är flygfärdiga. Då de själva ska forma sitt liv. Att de ska finna andra modeller för hur man påbörjar den självständigheten. En föraktets modell. Då fiendskapen och motsättningarna finns där. Mellan föregående generation och efterkommande. Herre, detta är inte inskrivet i arvsmassan. Med din nåd, Herre, ska vi inte behöva uppleva den smärta som det är. Därför ber vi dig om vishet. Vi ber dig om din barmhärtiga nåd och ditt beskydd över våra familjer, mest av allt över våra barn. I Jesu Kristi namn. Amen.